James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar här.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Hej och välkomna till Sveriges sämsta folkbildare. En podd för dig som vill lära dig lite grann. Med inga mindre än Clara Henry och Gustav Järnberg. Då sätter vi igång.
Klara, jag har panik.
Okej, okay, va? Varför det?
Jag är 31 år gammal.
Mm, hade i och för sig också gett mig panik.
Det är så mörkt att du alltid ska kalla mig gammal. Det är inte det jag menar.
Vad menar du då?
Jag menar att jag är 31 år gammal. Och när mina föräldrar och alla som tillhör den generationen var i min ålder så hade de liksom hus, två barn, kanske en hund, kanske två hundar, kanske tre, kanske en katt. Du fattar vad jag menar. Jag i min tur bor liksom i en pyttetvåa och har inga barn. Jag har inte ens en hund. Jag har inte ens en halv katt alls.
Jag har visserligen två katter, men just det här med barn förstår jag ju, för det känns som att det är det här handlar om, på något sätt stabiliteten,
ja,
livspartner. Jag
precis.
Fattar. Och sen, alltså, ingen av oss har ju väl så här extrem barnlängtan, men visst känner man lite stress ändå? Att man liksom håller på att typ bli gammal.
Ja, och liksom, ska jag hitta någon att leva mitt liv tillsammans med så är det bråttom. Jag har liksom inte tid att dejta för att ta reda på det.
Nej.
Jag kan inte liksom investera så jävla mycket tid. Jag måste veta på en gång, är du seriös? Ja eller nej? Har vi samma mål? Ja eller nej? Vill du ha barn? Ja eller nej? Vill du bo någonstans? Ja eller nej? Var vill du bo? Svara nu. Tager du denna Gustav Järnberg till din äkta make att älska i nöd och lust? Svara nu!
Men det här är ju skitsvårt. Alltså, det går ju inte att veta. Och om man ska veta det, då betyder det liksom att man måste typ fatta och bestämma sig för om man vill ha en person livet ut redan från typ så här date nummer två.
Ja, exakt. Eller ja, typ
nej,
inte.
Ja, inte.
Men det känns ju så.
Det gör det, absolut. Men okej, jag har en idé.
Mm-hmm.
Vi ska ringa en person idag som kanske kan hjälpa oss lite med den här typ psykologiska aspekten av vem man borde och vem man inte borde dejta. Och kanske framförallt vilka frågor man ska ställa på en första dejt för att säkerställa att du är min potentiella livspartner.
För evigt.
Ja, dags att lära oss.
Lite grann. Klara, kommer du ihåg när jag var på dejt typ för ett år sedan och jag tyckte att vi hade lite potential och ville reda ut saker ganska fort? Det gick inte så bra.
Men jag kommer absolut ihåg det här och jag har liksom typ refererat till det här när samtalet dating har liksom varit uppe på tapeten eller samtalsämnet dating har varit på tapeten och med liksom kollegor så har jag bara såhär, alltså jag har en kompis och han gjorde en så bra grej. Men för nytillkomna lyssnare som inte har hört dig berätta om detta, do tell.
Ja, en av de första sakerna som jag såg till att fråga personen som faktiskt skulle bli min pojkvän. Det första jag såg till att fråga honom var, vad är dina sämsta egenskaper? Typ, vilka sidor har du själv? Skäms du över? Berätta typ, dina topp tre sämsta egenskaper tror jag var exakt hur jag formulerade mig.
Bara för att, inte liksom, bara en, tre.
Jag tänker
med
också
allt
att
du suger på.
Exakt, det ger en bild av hur man är som person, tänkte jag. Och sen så tänkte inte jag mycket mer på det förrän jag fick påtalat att det var en väldigt märklig fråga, vilket han berättade. Och jag tänkte så här, men vadå? Alltså, vi blev ju ihop.
Det har också alla mina kollegor sagt till mig när jag har berättat den här historien med ett stort leende. De bara, oj, vilken märklig fråga. Jag hade gått. Man bara, va?
Samtidigt så måste vi tänka att så här, på den tiden, även nu, så var jag i typ 30-årsåldern. Mm. Det handlar ändå om att förvalta sin tid på jorden ganska väl. Och varför ska jag då slösa bort min tid med att typ vad lyssnar du på för musik? Och så vet jag att han kommer ljuga och säga så här, Svansjön. Och jag bara, fast jag vet att det inte stämmer. That's not the truth, Ellen.
Vilken är din favoritradiokanal? P2. Men allvarligt talat, Gustav, jag tycker att det är dags att vi grottar djur bara in i det här, för att jag kan liksom inte, jag tänker på detta väldigt ofta, alltså oftare än vad som är normalt, och jag tänker att det här ska jag ta med mig in i mitt datingliv.
Ja, exakt, och för att göra det så behöver vi kanske lite hjälp då, tänker väl både du och jag.
Ja, precis. Alltså jag menar, vi står vid ett vägskäl. Du är över 30, jag är snart 30. Vi vill liksom skaffa ett framtida liv ihop med någon, och ska vi då dejta, då är det liksom på allvar. Vi har inte tid för annat, Gustav.
Nej, vi måste veta vilka frågor vi ska ställa.
Precis. Vilka är de riktiga frågorna?
Exakt. Skit i eventuell längd, ögonfärg.
Längd.
Tinder. De bara, jag är 2,30. Man bara, precis som alla andra. Berätta istället, hur lång är du mentalt?
Exakt. Och grejen är väl den också att vi kan ju ingenting om sånt här.
Om någonting.
Nej, men vi kan väldigt lite om väldigt mycket.
Väldigt lite om väldigt mycket. Ja, det är intressant.
Lite grann om film. Vi kan lite grann om historia, men inte så skit mycket. Och just när det kommer till mänskliga beteenden så kan vi väl
väldigt
extremt lite.
Nej, vi behöver absolut professionell hjälp.
Så därför säger vi hej och välkommen till Sveriges sämsta folkbildares allra första gäst.
Välkommen Klaras syster, Kimberly Henry.
Hej, tack.
Du är här, eller hur mår du förresten? Kanske man ska säga.
Jag mår bra, hur mår ni?
Är det där ett psykologsvar? Så att personen vill absolut inte prata om sig själv. Vi är inte här för att prata om mig.
Jag ville vara artig.
Okay.
Ja, men du låter lite hes.
Jag är lite hes, men jag mår bra hes.
Mm, du mår
jag
bra psykiskt.
Kul.
Psykiskt bra.
Kimba, du goes by Kimba i alla fall i vår familj och säkert med alla mina vänner. Gud, vilken
det
jävla...
alltså det gjorde typ, jag bara, Kimberly är här. Det kändes väldigt märkligt att säga så, Kimba.
Ja, jag suckade mer åt vilket konstigt sidospår. Jag glädde in på att jag ska börja förklara typ vilka som känner Kimberly vid namnet Kimba och vilka som kanske inte gör det. Det ska vi inte dra det här poddavsnittet. Men Kimba, du kan väl förklara vad du är, för jag är inte helt säker på det själv.
Ja, jag har i somras tagit min psykologexamen och just nu jobbar jag som PTP-psykolog.
Och PTP, det låter spännande, men vet man inte vad det är, då kan man googla.
Ja.
Dags att fucking googla.
PTP-tjänstgöring. Praktisk tjänstgöring för psykologer, PTP, genomförs efter psykologexamen och är ett krav för att få psykologlegitimation.
Men det är jättebra att du har det i ryggen, för vi vill ju ställa dig massa frågor. Ja, men dels vill vi veta så här, relevanta frågor att ställa på en första dejt om man nu vill få reda på om personen har ett rejält jävla emotionellt bagage att ta tag i eller kanske bara inte ens plockar upp sina egna kalsonger och slänger i tvätt.
Man vill ju hitta något slags sätt att vaska fram guldet ur Tinder-skiten. Nej, vänta, sanden. Nej, vad heter det? Man vaskar guld ur sand. Tinder-sanden. Skiten, wow. Freudian slip.
Ja.
Ja, men Kimba, vilka frågor då borde man ställa på en första dejt om man då vill veta om man är kompatibla for life? Svara nu.
Ja, vilken lätt och liten fråga. Jag tänkte lite på det när jag fick höra då om din dejt, Gustav. Det lät som att det gick ganska bra för dig. Men jag har funderat lite på hur är liksom en dejt en dejt och hur är en dejt en så här, som en arbetsintervju. Och det är lite som ni säger, det är egentligen ganska dumt att bara sitta och ställa massa frågor till varandra. Så här, ja, vad tycker du om för musik? Och så bara, men det är inte det som kommer avgöra hur mycket man tycker om varandra eller funkar tillsammans.
Det avgör väl egentligen bara alltså, lite kemi. Alltså har vi trevligt tillsammans även om vi snackar nonsens typ. Det är ju ganska viktigt, men det är ju också väldigt ytligt.
Det är ju ett verktyg på något sätt att man tar till lite så här random grejer på något sätt. Mm. Men man har ju inte tid med det. Det är det som är problemet.
Det är där man börjar.
Exakt. Och sen så slutar man fort som fan och så går man in på att berätta om dina barndomstrauman. Eller, Kimba?
Eller?
Ja, men kan man inte ens prata om vädret? Hur ska man då kunna prata om sina barndomstrauman?
Absolut. Men jag tänker, det är väl det första kanske då är att så här, gör någonting på en första dejt. Alltså, visst att så här, kaffe och öl i all ära, men det säger ju ingenting om hur personen är. Så. Det kanske bara jag som tycker, men...
Nej, jag tycker men, det är helt rätt.
Ja, men det känns lite tråkigt när man bara intervjuar varandra. Men jag tycker... Nu kommer mina psykologsvar. Vi har inte ens börjat. Men jag tycker att det säger mer om Gustav. Jag har absolut som... Om jag hade varit på dejt med någon som hade börjat fråga sådana frågor, det hade ju jag kunnat tolka utifrån det. Här är en person som inte är så rädd för att gå in på djupet eller på allvarliga frågor. Och det hade liksom, då får man ju tycka olika saker om.
Och det där är så psykologiskt att säga så här, ja det kan man ju tycka olika om. Man bara, nej, det finns rätt och fel.
Ja, men vissa kanske är skitnervösa för sånt. Och andra tycker att det är asgött att bara, ah, yes. Jag vill vara öppen för dig och du vill vara öppen för mig. Så.
Ja, men det är ett effektivt sätt att åtminstone alltså så här, bara rensa ur det värsta ogräset. If you can't handle me at my Lindsay Lohan, you don't deserve me at my... Pff, jag vet inte, Dua Lipa nu för tiden.
Men jag tänker så här då, om man börjar prata med en person på en dejt, då kanske man kommer in på så här, ah, var kommer du ifrån, hur ser din familj ut? Och jag har ju tänkt mycket, Kimba, du är ju mellanbarn av tre, jag är äldst av tre. Kan man dra några slutsatser utifrån sånt? Om personen man dejtar är liksom yngst eller äldst eller så, blir man annorlunda? Kan man dra några kalla slutsatser av det? Vilka ska man akta sig för?
Ja, man brukar säga att mellanbarnen är ju snyggast och smartast och bäst.
De äldsta, helt fruktansvärda.
Vår lillebror brukar ju säga att barn är som pannkakor. Den första blir alltid lite skev.
Ja.
Man bara, tack kaffe.
Alltså, så här. Det finns väl ingen liksom konsensus i det. Och jag tänker, det finns ju de med bara ett barn och det finns de med liksom 13 barn. Jag tänker att om man skulle vilja dra slutsatser, då... är det återigen individuellt. Men att det handlar ju om vilka roller som man i en familj kanske tar. Hur flexibel man är i dem. Och det är väl värt att fråga det också. Om man får höra så här. Det här är ett äldsta syskon. Okej, vad då då? Liksom, är det någon som då har varit så här. Jag brukade alltid hjälpa alla mina syskon. Och vi är mycket i familjen. Och vi brukar alltid göra... de här sakerna tillsammans, är det skillnad från någon som är så här, jag har mest umgått med mina klasskompisar när jag växte upp och vi brukar inte käka middag tillsammans i familjen utan vi kommer att gå som vi vill. Alltså, det handlar ju om vilket samspel som finns i familjen, så jag tror att det finns absolut inget rätt och fel. Det blir som att syskon är som stjärntecken. Alltså, ja, alla passar inte in i den här liksom klassiska, typ, yngsta barnet är alltid mest bortskämt.
Nej, det vill jag verkligen säga. Så är det inte i min familj. Nej.
Nej. Nej, är det du?
Jaha, det vill jag lova.
Ja.
Men anknytning då? Är det någonting som du kan berätta mer om? Vad är det? Det känns som att öppnar man Veckorevyn eller vad kidsen läser nu för tiden så står det någonting om anknytningsmönster. Är det något som
det
man kan fråga om?
Extremt populärt samtalsämne. I alla fall i flatvärlden
har jag
märkt. Vad har du för anknytning?
Gud,
är du, vad heter de olika? Är du otrygg, ambivalent?
Alltså anknytning, ja vad är det? Det handlar ju om barn, man pratar ju om det i relation till barn och barns förhållande med sin så här, primära omhändertagare så, som oftast då är förälder och jag tänker också inom psykologi att man ofta pratar om mamman liksom, för att psykologi är så gammalt och gubbigt.
Men mamma mer som roll då, alltså mamma som omhändertagande person?
Ja. Man kan ju ha liksom en trygg anknytning och då handlar det om hur söker barnet typ tröst och närhet. Så att hur mycket vågar det lämna föräldern och hur mycket söker sig sen till föräldern när det behöver. Lite så här trygg hamn. För det finns ju då, alltså säg en trygg anknytning. Då kan barnet så här gå iväg på egen hand och sen återförenas med föräldern och det känns tryggt och bra och kul och så. Sen finns det ju otrygg ambivalens som du nämnde, Klara. Det handlar ju om att barnet känner inte den här tryggheten nödvändigtvis, utan att det är olika mottagande av föräldern eller vårdgivaren när barnet söker tröst. Att ibland kan det vara lite så här tryggt och ibland kan det vara nej, nej. Fortsätt du själv.
Att det är olika helt enkelt från gång till gång. Vilka vetenskapliga
ord jag använder. Och så finns det också otrygg undvikande, vilket innebär att barnet söker inte sig till föräldern, utan det undviker för att det kanske inte känner sig trygg. Och sen finns det en som heter...
helt jävla dum i huvudet.
Absolut inte.
Psykolog, alarmet går nu. Absolut inte, det finns inga rätt och fel.
Nej, men desorienterad heter det.
Oj.
Och det handlar väl... Men, ja.
Alltså that verkligen... shit crazy.
Nej.
Ingenting som ni säger kommer jag att svara ja på.
Ge inte Kimberly behov av en psykolog nu.
Nej.
Desorienterad är en väldigt liten del, men då handlar det om föräldrar som är liksom, ja, exempelvis våldsamma och sånt. Att det handlar om liksom väldigt, väldigt allvarliga fall. Och anknytning, det finns ju väldigt mycket åsikter om det här. Jag tror det är en vattendelare. Jag vet ju de som hatar anknytning, tycker det är liksom ett förlegat begrepp och håller på. Och det finns de som älskar det och som tycker att det är väldigt viktigt att även vuxna patienter att så här finula lite. Vad hade du för anknytning?
Och de här som älskar det här, de är alltså lesbiska allihopa. Förstår jag dig rätt då?
Och de som hatar det är desorienterade allihopa.
De är desorienterade bögar allihopa.
Spelar det här någon roll? Jag tänker så här, om man har upplevt såklart våld i sin barndom, så förstår jag att det här påverkar en väldigt starkt, även senare i livet. Men den här skillnaden mellan typ så här undvikande, ambivalent och att vara trygg, alltså hur syns det här senare i livet? Om jag sitter på en dejt och personen jag dejtar säger jag är otrygg, undvikande, ska jag resa mig upp och gå? Eller ska jag ta det med en nypa salt?
Jag tänker spontant att om en person identifierar sig så grovt med att vara undvikande, så hade nog jag det.
Men jag tror att jag är otrygg, undvikande.
Men hade du sagt det första du gjorde?
Nej, absolut inte. Men jag hade frågat. Och då hade jag fått frågan tillbaka.
Men vi...
Jag vet inte om jag är otrygg, undvikande.
Nej, jag ingen kommentar. Men jag tror att det är viktigt att tänka på att så här, alla människor, vi liksom, man lever i ett kontext. Ingen existerar liksom helt själv. Vilket innebär att oavsett sin barndom, alltså som sagt, det finns ju barn som har med fruktansvärda saker, som växer upp och blir så himla, himla fina människor. Och det finns de som har växt upp i jättetrygg miljö som blir riktiga liksom rövhål. Så att det jag menar är att man lär ju sig att socialisera sig med andra människor eftersom tiden går och man liksom skaffar nya erfarenheter, eller man växer ju på alla sätt. Och därför tror jag att det här är varför anknytning inte är liksom det enda sanna om en människa. För man utvecklas hela tiden och så kan man lära sig av andra människor hur man är på andra sätt.
Nej, nu behöver jag en paus. Rulla reklamen.
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Biltema.
Jag brukar utgå från att alla är mer eller mindre galna. Stämmer det?
Och nej, men, och
alla,
och när
alla skadade
säger,
av någonting? Alltså,
när
finns
Gustav
det,
säger
finns
galen, då menar han att så, man har lite bagage.
Jag använder galen i det mest kärleksfulla, faktiskt, på riktigt. Alltså, för att jag tycker att ett, det är ett otroligt roligt ord, för att det låter som att man är mentalsjuk. Och så här, det är väldigt roligt att skoja om saker, och det är väldigt roligt att förklara sina skämt också. Är vi alla skadade på något sätt? Stämmer det?
Jag vill inte säga nej. Jag tycker inte att skadad är liksom det begreppet som träffar in. Jag tänker alla har väl saker man är bra på, saker man är sämre på, saker man vill utvecklas i. Men jag tycker det känns som en sån dom att säga att alla är skadade. Så du, nej, jag säger nej.
Men det är väl ändå, det tyckte jag var lite betryggande. Jag trodde ändå svaret skulle vara ja. Att säga, ja, alla har sitt bagage. Ingen har haft en helt perfekt uppväxt. Alla föräldrar är lite tokiga mot sina barn. Alltså på något sätt är det inte lite så. Men jag tänker så här, ens relation till ens föräldrar då. Säger det någonting som man kan dra slutsatser av? Om någon liksom bara säger...
Vad man har just nu menar du? Eller?
Vilka andra föräldrar skulle man ha?
jag menar relationen i dagsläget.
Jaha.
Inte så här, alltså mina nuvarande föräldrar. Jag förstår inte alls.
Ja men precis. Jag tänker så här, om någon bara så här, ah, men min farsa stack när jag var liten. Eller typ så här, min mamma är väldigt speciell. Liksom, alltså så här, saker som jag tycker ändå är ganska vanligt att man hör från folk. Ska man har folk som har stabila relationer till sina föräldrar, stabila och kärleksfulla relationer, är de liksom sundare människor? Det är hårda frågor här.
Ja, det är väldigt hårda. Men inte nödvändigtvis eller liksom, ja, det är väl samma där.
Jag tror att det jag undrar är, alltså, finns det någonting i ens uppväxt eller i ens barndom som kan fucka upp en rejält? Alltså, vad är liksom, finns det några varningsflaggor?
Det finns det väl 100%. Alltså,
jag berättar.
Nej, men alla har väl olika liksom, sätt att bli uppfackade på. Man har ju olika resurser eller så här, olika saker som träffar en hårdare och liksom ömma tår och sånt. Men jag tänker det är väl återigen viktigt att tänka på att vissa har, om säg du och jag, Klara, har råkat ut för samma händelse eller så. Vi har råkat ut för samma föräldrar och det har vi. Men då är det inte
råkat inte nödvändigtvis. Ut för. Och det är så kul.
Lova att mamma inte lyssnar. Men jag tror att det handlar om något så här, beroende på så går ju vi och hanterar den händelsen olika. Mm. Och jag tror, alltså jag tänker även tvillingar, alltså enäggstvillingar som har exakt samma uppväxt och exakt samma gener, ni vet det här arv och miljö, kan hantera saker olika och bli påverkade i olika grad eller längd eller liksom. Alla mina svar är verkligen, ja, det är individuellt.
Det är ju men det är också ditt, alltså det är lite ditt jobb att svara så. Jag förstår att du inte kanske får svara någonting annat.
Det är ganska agnostiskt på något sätt. Att hela, det är inte liksom svart eller vitt, ateist eller troende, utan det är så här, det kan vara så, det kanske inte är så. Men jag har en specifik situation som jag vill fråga om ett äldsta syskon som jag känner till.
Kalla mig vid mitt namn.
Det rör faktiskt inte dig. Det rör en annan person som jag känner mycket väl. Hon heter Pernilla och är min äldsta stora syster. När hon var liten, då hände någonting väldigt konstigt med henne. Hon fick en klubba på en julfest en gång och hon var 3 år gammal. Och den klubban tog hon emot och så gick hon till min mamma och frågade, vad ska jag göra med den här pinnen? Det här stackars barnet hade aldrig ätit, alltså, socker för. Hon hade aldrig ätit godis.
Okej, Kalle och chokladfabriken.
Löper hon risk för att något hemskt ska hända nu? Kommer hon bli vegan? Kommer hon bli...
Vadå, för att hon inte fick godis när hon var barn?
Ja, exakt, precis. Ge mig specifika detaljer nu. Hur förstörd är hon?
Här kommer min diagnos på din
sista. Ja, snälla, ge en diagnos.
Oj, nej, vet du vad? Jag har faktiskt inget diagnoskriterie som jag känner till som rör godis.
Cancer.
Jag var rädd att du Jag var rädd att du skulle fråga om så här, den orala fasen. Och det tänker jag inte heller säga något om.
Nej, exakt, den orala fasen. För Freud hade väl massa, bara för att liksom, prata om Freud. Det var väl liksom den orala fasen, då skulle man stoppa saker i munnen, så var det anala, och så skulle man stoppa saker någon annanstans, eller?
Vi kommer inte se var.
Öppet för tolkning.
Ja. Vad är din fråga?
Vad höll han på med, Freud? Och vad har det med min syster att göra?
Det är det enda jag kan med säkerhet säga. Det är att, alltså, Freud, ja, lyssna inte på honom. Han har väl grundat något som nu är trevligt och bra, men han hade mycket för sig.
Han hade hittat på massa saker.
Men en grej jag undrar då. Alltså, man har ju suttit på dejt med någon och så har den sagt så här, ja, men jag pratade med min psykolog om bloody blad i förra veckan. Och då får jag lite så här instinktivt bara, oj, personen går i terapi. Det betyder att personen är fucked up. Och sen så är nästa tanke att så här, men vänta, att personen går i terapi är jättebra, för då är den ju insett att den är fucked up och vill förändra sitt beteende. Är det bra eller dåligt att dejta någon som går i terapi? Förstår ni mitt dilemma här?
Är det bra eller dåligt? Kimba, svara nu.
Du tänker dilemmat är att hade den inte gått, så hade det betytt att den inte behövde gå.
Nej, kanske. Alltså, faktiskt. Kanske, och det är ju det man inte vet.
Nej.
Alltså,
nej. Nu funderar jag samtidigt. Alltså så här, jag... Om jobbar med detta hade ju aldrig sagt till någon vad dåligt det är att du går till en psykolog. Jag tycker det är toppenbra. Jag tycker, alltså, herregud, folk går ju till så här livscoacher och beteendevetare eller
schamaner i Sydamerika och tar ayahuasca. Folk gör många saker.
Folk läser och folk gör vad de vill. Men jag tycker att det i sig, själva den egenskapen att så här, vilja jobba med sig själv och vilja utforska, jag tycker det är ett superbra tecken. Sen måste det inte liksom handla om att det har varit något riktigt illa eller dåligt med personen. Det kanske bara är någon som har liksom lite tid att fundera och snacka med någon.
Ja, men du som är lite proffs då, vad är enligt dig det som de flesta behöver jobba på med sig själva?
Med sig själva.
Ja, men precis. Tänk både individuellt och så lite så här i förlängningen i relationer. Finns det ett gemensamt problem som vi alla har?
Alltså, det man behöver jobba med är väl att upptäcka vad man behöver jobba med.
Ny psykolog curveball. Snyggt undvikande av frågan.
Thank you. Det här är ingen färdig tanke riktigt. Men jag tänker att där, det är väl skitbra att veta om att här, jag är jättedålig på att bli arg, till exempel. Eller jag är jättedålig på att när jag blir ledsen så blir jag bara tyst. Och det är inte så schysst, vare sig folk som är liksom romantiska relationer eller vänskapliga eller familj. Eller. Alltså, fattar ni? Att ständigt liksom söka efter vad kan jag jobba med mig själv med?
Mm. Det är väl också en sån där fråga som man kan kasta tillbaka då till Klara som sitter där och dömer den här personen. Att i själva verket så har ju den här personen, alltså det är väl en jättebra sak att säga det och veta det. Alltså ja, som jag då som frågar om, vad är din värsta egenskap? Det hade jag ju aldrig vågat fråga om jag inte gått i massa terapi och bara, men alla har dåliga egenskaper.
Ja, och att det då är då det här i förlängningen i sina relationer, då är det väl en jättebra grej att du vet om att här, ska jag börja dejta den här personen, då måste jag vara redo på att så här, hantera de här dåliga egenskaperna som personen har. För alla har väl nått det. Liksom. Och att jobbigt att vara liksom ett år in i ett förhållande och så bara, shit, du är riktigt dålig på att liksom, säga ifrån. Eller du kanske säger ifrån hela tiden, vi måste kompromissa lite. Alltså, sådana här saker.
Men när man väl inser såna här saker då, säg att vi har kommit förbi datingstadiet nu, vi är i relationen, man kanske ja, men typ inser att så här, fan vad jag stör mig på det här som du gör och du stör dig som fan på det här jag gör. hur funkar det liksom med bråk i relationer? Är det bra att bråka? Och hur bråkar man på bästa sätt?
Ja, svår fråga.
Ja, tack.
Jag tänker, alltså alla mina svar är ju, herregud, inte utifrån så här, det råder konsensus inom psykologens värld. Jag tänker, bråk är väl alltid skitjobbigt, men det är väl den avvägningen att så här, ska vi bara gå och så här, hålla allting inom oss och så här, lägga locket på när något är jobbigt. Det är väl inte heller toppen. Man får väl vara öppen med det. Och sen så får man väl vara öppen om man tycker att bråk är skitjobbigt. Eller snarare vara öppen med att så här, jag är fett prone till att bråka. Man får ju hantera det tillsammans. Hur vill vi bråka eller hur vill vi undvika bråk?
Stämmer det att man aldrig ska gå och lägga sig arg på varandra?
Men det är så här, grundat då i lågaffektivt bemötande, som ju faktiskt är en psykologisk grej. Jag tänker att det är väl skitbra att sova på saken. Eller?
Ja, och ibland är det väl skönt att bara så här, hörru, eller ni om man lever i polyamorös relation, men hörru, nu vi kommer ingenstans, vi bara bråkar, vi måste sova nu, för att vi kommer inte lösa det här, för att vi är för trötta och för arga och ledsna på varandra.
Det handlar väl mer om att hantera det på det sättet, att man så här, då har man i alla fall kommunicerat om att, vet du vad, vi tar en paus, vi får inte ut någonting mer av det här.
Ja, men för ibland måste man liksom gå därifrån och valna lite och, ja.
Men om man är då i ett förhållande och den ena personen vill gå och lägga sig arg och den andra personen vill absolut inte det. Hur är det med opposites attract? Finns det någon sanning i det? Är det liksom att man tänder man och vill vara med en som är ens opposite? Enligt Freud.
enligt Freud. Jag vet faktiskt inte vad han har sagt om det. Men alltså så här, jag funderade lite på det här idag. För att jag tänkte inför det här att jag skulle titta på en gammal föreläsning som jag hade haft om attraktion. Mm. Som för övrigt är, det är ingen dålig föreläsning så. Men otroligt heteronormativ. Och det pratar mycket om så här, män vill ha kvinnor med breda höfter. Alltså så här. Så jag tog inte med mig så mycket av det.
Väldigt såhär Jordan Peterson- realness.
Ja, verkligen. Jag tycker att det är väl en grej kanske, eftersom det har blivit, alltså, man har ju kommit på det begreppet eller den, liksom, det fenomenet att opposites attract. Men grundläggande skulle jag säga att man tycker väl ändå om saker som är välbekant. Man tycker om saker som en själv tycker om, man har alltså inte tyckt om de sakerna. Så jag tror att det är inte nödvändigtvis så. Jag tror att liksom, man hittar ju folk man är lik och känner sig hemma med det.
Man kanske hittar folk, alltså, som är lika en på de bra sätten. Att så här, ja, du är inte rasist och det är inte jag heller.
Let's fuck.
Men typ så här, jag kan vara lite awkward på fest och du är jättesocial. Så du kan typ... Jag kan stå bredvid dig och så kan jag bli lite mer social genom dig.
Du äter saltgurkan på hamburgaren. Jag gör inte.
Exakt.
Psykfall in i terapi nu.
Ja, men liksom att man kan vara olika på sätt som är fina, att det kompletterar varandra, men där man är det som är så grundläggande, så fundamentalt olikt, att så här, jag vill inte ha barn, du vill ha barn igår. Liksom, då kanske inte opposites attract.
Men kan det också ha något slags, nu bara spinner jag vidare lite grann på det heteronormativa också, att i en tvåsamhetsrelation tidigare så har det varit ganska tydliga roller på något sätt. Man har letat efter någon som inte inkräktar på sin egna roll. Att man, är man en man så vill man ha en undergiven kvinna. Alltså för att man som man ska vara liksom framgångsrik, då vill man ju inte ha någon som tycker någonting. Am I right? Ladies? Nej, men missförstå mig rätt. Att det kanske kan ha någonting med saken att göra. Att man liksom försöker hitta någon som typ då ur ett jätteäckligt perspektiv kompletterar en.
Jag tycker också att det är väldigt svårt att där, vi kommer inte undan liksom normer i samhället eller kultur. Alltså det finns ju mycket olika. Och sen handlar det ju om att så här, vad är en mansroll och vad är en kvinnoroll, och söker man något hetero, då blir det väl kanske att man har blivit tilldelad olika roller från samhället, så att man kanske säger, gud vad skönt att jag nu hittar någon som kan meka med bilen och prata fotboll.
Ta hand om mig. att, eller som jag får ta hand om då, skulle det snarare vara.
Ja, men jag tycker det är en jättesvår fråga. För jag tycker också att, som ni säger, vissa saker är så skitstora fundamentala skillnader och vissa är lite små och folk kan ändå liksom göra slut eller skilja sig för att det är de liksom de pyttesmå grejerna eller leva i ett och samma liv och ha så här, vi är helt olika politiskt eller religiöst eller ja, jag tror inte jag har en lång utläggning på att inte ha något svar på det.
Nu, reklam.
Jag tänker att en grej som ofta dyker upp i relationer som är ganska jobbigt och som typ, när jag har dejtat har jag försökt så här luska efter ett sånt där beteende bara för att se om det finns där innan jag ens går på en andra dejt. Och det är ju det här med svartsjuka. Att jag är så otroligt bara trött och färdig med svartsjuka partners. Varför blir man svartsjuk egentligen? Och följdfråga, går det att jobba bort? För att det har ju jag bestämt hävdat till mina ex. Att så här, det här tolererar jag inte. Du måste skärpa dig, din lille puck och klant. För jag är så trogen. Hänger du med, Kimba?
Ja, vänta. Vad är frågan? Vad är svartsjuka?
Nej, varför blir man det? Och går det att jobba bort det?
Jag tänker nog att det kanske är som en blandning av så här svårt att läsa av sina egna affekter, alltså känslor, och svårt i kommunikationen. Men det handlar ju, där är vi återigen på så här, vad har man för tidigare erfarenheter av att liksom, går människor att lita på eller liksom så. Jag tänker att det kan vara bra att försöka jobba på det för att folk som du, Klara, tycker att det inte är något så attraktivt eller liksom, det är ju svårt att dejta någon och på första dejten säga jag är jätteavundsjuk. Men ja, det handlar väl då i grunden om att säga jag har egentligen en rädsla för att bli lämnad eller liksom vara själv eller att bli bortprioriterad. Men jag har svårt att uttrycka att det är liksom en rädsla, utan istället så beter man sig liksom surt eller argt eller bara alldeles drygt eller så. Och att liksom man kan absolut jobba med det, även om man kan jobba bort helt. Men man kan väl jobba med så här, hur uttrycker jag mig? Vad kan vi liksom två eller fler, hur många man nu är, hur kan vi tillsammans jobba för att alla ska känna sig trygga?
Mm. Nu kom den känslan upp igen, men nu vet jag vad det är och det handlar om att jag känner mig otrygg.
Exakt, och vad har jag för verktyg att hantera det?
I see.
Och om man då har betett sig lite illa mot sin partner, till exempel att man har varit väldigt svartsjuk men man har jobbat på det, och sen så borde man kanske säga förlåt för det. Varför har vissa så svårt att göra det? Varför är det så himla läskigt för vissa att säga förlåt?
Mm. Ja, det finns väl en mängd olika liksom anledningar och faktorer.
Nej, säg en nu. Säg den enda.
Ja, men den enda. En av de största är skam. Alltså jag tänker av alla, nu är vi återigen på liksom affekter och liksom en grund, alltså skam som en grundaffekt är ju skitsvår att känna. Det är jättejobbigt att känna skam. Mycket lättare att vara liksom arg till exempel istället. Och att liksom distansera sig från att ha gjort fel. För den här pinsamheten, den ångesten som kommer i och med det är ju inget som är så himla lätt att sätta sig och bara vad jag skäms över att jag gjorde fel.
Oj, vad svartsjuk jag var nu. Hörru. Nu går vi och lägger oss och sover. Glada.
Tack för att du var så svartsjuk mot mig förut. Det gjorde mig så glad.
Nej, men skam.
Ja, jag tror absolut att skam, det är väl något man liksom skulle kunna öva på. Att säga, att verkligen säga förlåt, och att också säga, just nu tycker jag det är skitjobbigt att säga förlåt, för att det tar väl lite tid att inse att här, okej, just det, det var nog jag som gjorde fel i den situationen. Eller att säga så här, vi båda får väl säga förlåt till varandra, för att uppenbarligen så krockade vi från, liksom, från alla håll.
Ja, det är mycket enklare om det är den andra som har gjort fel istället för en själv.
Mm. Tänk att det alltid är det.
Och då tänker ju alla då från varsitt
håll. Om du ska skicka med en sista grej då till de som lyssnar som är dejtingsugna och har lyssnat på det här och liksom sugit åt sig allt det här som vi har lärt oss. Ja. Alltså, har du några dejtingtips? Typ något man kan hitta på då till exempel, eller något man kan fråga. Har du något spontant?
Ja, det är väl lite som vi pratade om i början. Jag tycker absolut att hitta på något som en, alltså första dejt, sure, eller bara så här, om man går på en första dejt och säger jag tyckte om det jag hörde. Alltså att hitta på något under en dejt är väl jättemycket roligare, och då fattar man om personen funkar mycket snabbare än att det ska vara så här intervju på intervju. Alltså det handlar väl om att inse att framför mig sitter också bara en annan människa. Och den här personen kommer väl så här försöka säga de positiva sakerna om sig själv. Så man får väl ta det med en nypa salt och försöka själv att vara ärlig. Tänk inte så mycket. Gör det som känns nice.
Man är ju aldrig så trevlig och charmig och snygg som när man går på en första dejt.
Nej, ett tips kan vara att gå och bovla. Det finns ingenting som visar en människas personlighet så tydligt som bovling.
När man har kastat sitt klot och måste vända och gå den lilla biten tillbaka.
Och börja skrika om sin jävla anknytning till sin mamma. Man ser allt direkt.
Kimberly, tack så himla mycket för att vi fick ringa dig.
Tack så jättemycket.
Ja, tack för att jag fick vara med. Jag hoppas att ni har fått något annat.
Nu ska vi ut och dejta.
Gud vad kul. Ha det bra.
Lycka till. Hej då.
Ja, Klara, vad har vi lärt oss idag?
Att alla är olika, i alla fall individuella, och att det inte går att säga någonting alls om hur en person är bara för att dens uppväxt var bra eller dålig.
Mm, stämmer med mina anteckningar. Vad har vi lärt oss mer? Att vi mot den här bakgrunden förmodligen kommer hitta våra själsfränder när vi är typ 65.
Ja, men vet du, alltså, eller så har vi tur. Vi kanske hittar dem imorgon. Alltså man vet ju aldrig. Sen var i och för sig inte sannolikhetslära min kopp te i skolan. Men
nej, inte
vem vet?
Nej, men vi håller ju tummarna. Och nästa vecka ska vi prata om ett lite mer upplyftande tema, nämligen kroppen. Och då kommer det låta typ så här.
Okej, så på mig då som har ganska korta fingrar så blir det typ första böjen.
Ja, exakt.
Fan vad sjukt.
Fullständigt vetenskapligt.
Men alltså den här tortyrmetoden då med att rycka ut naglar. Alltså aj.
Vill du veta något äckligt om min kropp apropå slapp?
Nu.
Nej, men häng med mig. Ja, längtar. Tack, Klara.
Tack, Gustav.
Tack, Klara och Gustav. Har du som lyssnat också lärt dig lite grann? Det har i alla fall jag gjort. Häng med i eftersnacket i Sveriges sämsta folkbildares Facebookgrupp. Sök på Sveriges sämsta folkbildare. Du kan också stötta podden på patreon.com och få bonusavsnitt och annat skojsigt. Och om du vill lyssna på Sveriges sämsta folkbildare en dag innan alla andra, ja, då laddar du ner Podplay-appen. Det är enkelt som fan. Producent och klippare David Dava Persson. Hej då och tack för att du har lyssnat.
Podplay, en del av